Välkomna till kvällens lektion. Vi ska fortsätta med Romarbrevet. Vi har faktiskt stannat mitt i ett sammanhang här i Romarbrevet 11. För vi hann inte färdigt det förra veckan. Vi ska avsluta det ikväll. Och vi kom fram till vers 28. Men vi ska repetera lite grann så vi får sammanhanget. Vi talar ju om problematiken. Hur kan Gud var rättfärdig? Han inte missat det här med Israel, om Israel inte tog emot hans frälsning när den sändes till honom genom Yeshua. Hur kommer det sig? Och Paulus diskuterar då, har Gud förkastat sitt folk då eftersom de inte tog emot Yeshua när han kom? Och då bevisar han här att han har inte gjort det. Och delar han upp Israel i den gruppen som har varit, som är trogna, är kvarlevan. Och den andra gruppen som har blivit förstockad eller hård i sina hjärtan. Och visar att det här är Guds plan. Att just att han gjorde så här med den här gruppen som inte tog emot Yeshua har gjort att hedningarna kunde komma in i frälsningen och i Israels samvälde. Och på så sätt så kommer hedningarna att provocera eller locka eller reta eller inspirera eller vad du vill kalla det, judar, den här delen av Israel som inte tror, till avundsjuka, en positiv avundsjuka, så att de också tar emot det här. Och då på så sätt blir hela Israel frälst. Och det är i stort sett så sammanhanget är. Vi har talat om olivträdet och såg att det var en bild på det andliga livet. Och olivträdet är också en bild på Israel, för där finns ju det andliga livet. Gud har ju lagt i det i Israel. Vi diskuterade vem är roten, eller vad är roten, om det är patriarkerna, om det är alla judar, hela Israel, om det är de troende i Israel, kvarlevan, eller om det är Messias. Och jag måste säga att jag lutar nog mot att säga att roten till det här olivträdet är Messias. Det finns flera skriftställen som vi såg förra veckan som talar om att roten är Messias. Att han själv identifierar sig med roten. Och det talas om Isais rot och det talas om Davids rot. Han är roten. Så jag tror att vi har mer skriftställen som bevisar att roten är frågan om Messias. Men då kan vi inte använda det, och det var ett problem som vi drog då, eller kom fram till, att om vi sätter roten som varande Yeshua, så blir det ju bara så att de som tror på Yeshua är en del av Israel och alla de andra har brutits bort. Och då lägger det grund för en ersättningsteologi, att nu är inte judarna längre en del av Guds Israel då, om man nu kallar det här och letar det till Guds Israel. Eftersom de inte tror på Yeshua, de flesta judarna. Men då har hedningarna fått komma in istället och ta över där. Och då är de Guds Israel. Och det blir ju en farlig teologi av det här. Och den här teologin har ju färgat kyrkohistoriens uppfattning om saker och ting. Vilket är mycket tragiskt. Men jag skulle vilja förklara då varför jag tror det här, trots risken för en felaktig teologi. Och det är just att Messias begreppet är större än Yeshua, om vi nu får ta det så. Paulus säger att den klippa som följde Israel i öknen var Messias. Vilket innebär då att Messias begreppet är någonting större än den här människan som var här 33 år för 2000 år sedan ungefär. För Messias är hela syftet med hela skapelsen. Han är Guds uttryck i den här världen. Allting skapades genom honom och till honom. Inte av honom utan genom honom. Alltså den eviga, den osynliga, den obegränsade. Ein Sof, han skapade hela världen genom det här Messias-konceptet eller Messias-begreppet. Och då så blir Messias någonting mycket större på så sätt att det är inte bara en människa som man måste acceptera som sin herre och frälsare för att kunna vara del utav det här och få del av det här olivträdet eller vara kvar i olivträdet, som jag förstår det. Och jag tror även att vi kan säga att roten är Messias, för det är det här Messias-konceptet, Messias, alltså Guds Messias, Guds Guds ansikte är Messias. Guds ansikte, alltså Gud uttrycker sig genom det som sedan blev kött. Alltså sitt ord eller sin plan, sin mästerplan, mästarplan, sitt Messias projekt, sitt Messias koncept. Och det här är någonting väldigt stort som är svårt att greppa. Och det innebär då att själva grunden, själva rötterna till hela Israel, det är Messias. Man kan aldrig plocka isär de här två sakerna. Och det står ju också att från Egypten kallade jag min son, säger Herren. Och Israel är min förstfödde son. Och alltså man kan aldrig koppla bort Messias från Israel. Israel och Messias är i stort sett samma sak. Det är bara att Messias konceptet blev uttryckt i människa, i en människa som fick namnet Yeshua, som betyder frälsare då. Men alltså det är mycket, mycket mer. Jag menar, han är ju ingen klippa i öknen som springer omkring där och ger vatten till folket. Det är alltså, det är ett koncept, det är en uppenbarelse, det är en verklighet, en andlig verklighet som ligger bakom hela skapelsen, som är Guds medel att nå den här världen, Guds kanal, vägen från den osynlige till den synliga världen. Och det på så sätt så är ju Messias som roten till Israel, det här projektet, det här konceptet finns redan av evighet och är till grund för inte bara Israel utan hela skapelsen. Men om vi nu tänker på människan skapades för att råda över den här skapelsen, men Israel är också som en kropp, som en människa. Och på så sätt så Israel är liksom Guds högsta skapelse, kan man väl säga. Adam och Eva skapades som individer. Det blev ett stort folk, många folk. Men över de här folken så skapade Gud ett nytt folk, Israel då, som är en prästnation, som är liksom det högsta ansvaret för mänskligheten, kan man väl säga. Och man kan inte koppla bort själva Messias-konceptet i Israels skapelse eller i Israels existens. För själva grunden och kraften som gör att Israel överhuvudtaget existerar, det är Messias. Så är man i Israel så har man kontakt med Messias. En sak som man kan då titta på, det är Toran, som är den skrivna Toran, men Messias blev den levande Toran innan han blev människa. Och den karaktär som Toran skapar fram i Israel, det är Messias karaktär. Det går aldrig skilja Toran från Messias. Och det som rabbinerna studerar när de, och alla andra judar för den delen, så studerar djuplodar i skrifterna i Toran, då studerar man om Messias. Han finns i varje bokstav, han är Alef och Tav, säger han ju om sig själv. Han finns i varje bokstav i Toran. Han uttrycks i varje koncept som den evige uttrycker av sig själv. Där finns Messias koncept. Han är vägen till Gud, så utan honom så kan ingen nå Gud. Alltså genom Messias kunde Abraham få kontakt med skaparen. Genom Messias kunde Noa få kontakt med skaparen innan Israel fanns. Så att man kan aldrig skilja den ena saken från den andra. Så, och Israel är liksom inbakad i Messias. Så att det går inte att dela på det. Det jag vill säga då är att roten till Israel är Messias. Och den som finns kvar i Israel har kontakt med Messias och får del av det liv som han ger till Israel och till folken. Och sen är ju frågan om frälsningen här. Jag talar inte om frälsningen som sådan här, utan jag talar om andlig kontakt och på något sätt gemenskap med Gud och gemenskap med de andliga verkligheterna genom Israel. Och här är jag övertygad om att många judar som inte bekänner Yeshua som sin Messias är på något sätt kopplade till roten, till Messias, och har kontakt med Herren. Och det har vi fått andlig erfarenhet flera gånger i sammanhang där man inte bekänner Yeshua som Messias men ändå upplever Guds andes närvaro. Hur kan Gud finnas där? Jo, det finns en koppling till Herren. Ja, men hur kan den vara? För det är ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Yeshua. Men de kommer till Gud. Och Gud kommer till dem och visar sin närhet på olika sätt. Och det kan man inte tvivla på. Och hur gör han det? Ja, det gör han genom Yeshua, genom Messias. Ja, men de bekänner ju inte honom som sin Messias eller som sin frälsare. Nej, men på något sätt så är de kopplade i alla fall. Och här vill inte jag döma vem som blir slutfrälst och allt det här. Det lämnar vi åt Herren. Men ändå så vill jag göra det här som någonting större då. Va? Så att vi inte begränsar tanken att roten, att bara den som bekänner att Yeshua är min frälsare, min Herre, får vara i det här olivträdet. Jag tror att det är mycket, många, många fler grenar som finns där. Och då knäcker vi den här teologin som säger att okej, bara den som tror på Jesus då, som han använde, är del av Guds folk. För Gud har förkastat dem som inte tog emot Jesus, och nu har han skapat ett nytt folk, och nu är det bara de judar som tror på Jesus, och de hedningar som tror på Jesus, de skapar ett nytt Guds folk. Och det här är alltså felaktig teologi, det kan vi inte acceptera. Samtidigt måste vi acceptera att det finns ett inympande av icke-judar i det här trädet som är Israel, eller Israels samvälde skulle man kunna säga. Så då finns det två typer av grenar, de naturliga grenarna som tillhör det här trädet. De har naturlig tillträde till det andliga livet som är i roten, som är från saven, som är anden. Anden är ju den här oljan som kommer från saven, det är ju det som producerar oljan i oliverna. Och så har vi de icke-naturliga grenarna, de som har blivit inympade, som kommer från andra olivträd, ett vilt olivträd. Och det är, båda producerar ju frukt, och då slutar vi med sist då. Vad är det för frukt då, eller vad är det för skillnad? Ja, andligt sett så är det ingen större skillnad, det är båda producerar oliver. Båda får del av saven. Och det är ett liknande, alltså det andliga livet är likadant för judar och icke-judar, för vi får del av samma rot. Men funktionen i grenarna är olika, men livet är samma, tron är samma, men funktionen och placeringen och kanske lite grann utseendet också är annorlunda, men frukten är densamma. Och nu går vi in i Romarbrevet 11 här igen. För att ni, läser från vers 25. För att ni bröder, mina bröder, och då talar han till hedningarna här. Sen läste det i vers 13 om jag minns rätt. Men till er ni hedningar, ja. Vers 25. För att ni, mina bröder, hedningar, inte ska hålla er själva för kloka, vill jag yppa eller avslöja. Jag ska ta det på folkbibeln här. Jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse, och det betyder alltså man har blivit hård. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och vi sa det att det betyder alltså en delvis förstockelse över hela Israel. Både kvarlevan och de andra, det är som vi ska förstå texten om Josef Scholam har tolkat det rätt. Och så ska det förbli till dess att hedningarnas fullhet har kommit in, och det talar vi om det, vad det betyder med Loha Goim. Och vi ska inte gå in på det här. Men det här är alltså en hemlighet. Det är någonting som är ett stort mysterium, någonting som den evige har gjort lite svårt att förstå. Och det är ju det han har talat nu om de här, i de här tre sista kapitlerna. Att hur kan det vara så att Israel har förkastat det här? Är de inte med i Guds plan? Jo då, det här är en hemlighet. Det här är för att hedningarna ska bli frälsta. De har blivit förstockade till en del. Och de kommer att vara så till dess att hedningarnas fullhet har kommit in. Och så kommer hela Israel att bli frälst. Och så citerar han två skriftställen som talar om hur Israel kommer att uppleva den slutliga frälsningen. Och så fortsätter vi vers 28. I frågan om evangelium, eller det glada budskapet, är de fiender för er skull? Fiender mot vem? Ja, det är mot Gud. Eller mot Guds plan, kan man säga. På något sätt, eftersom man inte erkänner det Gud har gjort. Och då får vi gå tillbaka till Romarbrevet 1 och 4. Där det står, och som genom 3 och 4. Evangeliet om hans son. Måste läsa från vers 1. Från Paulus, Messias Jeshuas tjänare, kallad till apostel eller shaliach och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son. Och slutet på vers 4. Evangelium om Yeshua, Messias, vår Herre. Det här är det som gör att judarna som inte tror på honom blir fiender till Gud. När man inte tar emot evangeliet, det glada budskapet om Yeshua, Messias, vår Herre. De judar som har vägrat att tro på honom då, de är på något sätt Guds fiender. Och det är de för hedningarnas skull, säger Paulus i Romarbrevet 11:28. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Vad betyder det? Jo, till förmån för er. För eftersom de har sagt nej, så har ni fått del av den här goda maten. De vill inte äta den, men nu får ni den. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Så Gud både, de är både fiender till Gud, men samtidigt också älskade av Gud. Och då ska vi titta på det här med fäderna. Vi ska ta upp den tanken här. Och då ska vi läsa i första Mosebok 17, 7 och 8. Vi ska läsa några bibeltexter som visar på det här. Där talar Gud till Abraham, och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Det största i det här, allra största, det är inte att de ska bli ett folk och inte att de ska få ett land, utan att Gud ska vara deras Gud. Det är det allra största. Han erkänner sig som Israels Gud. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Han har alltså bundit sig med Abraham och sagt, dina fysiska ättlingar, din säd, jag kommer att vara deras Gud. Och det har ju med omskärelsen att göra här. Tecknet på det här förbundet är omskärelsen. Det innebär då att de som är i omskärelseförbundet är automatiskt utsatta för detta löfte. De är älskade på grund av att Gud har lovat Abraham att vara deras Gud. Jag ska vara dina efterkommandes Gud. Så den dagen som de omskär sina barn, och även då flickor som föds inom det här folket, de blir automatiskt älskade. Bara för att de är i förbundet och är Abrahams fysiska ättlingar. Jag ska vara deras Gud. Det här var ett löfte och det är inget villkorligt löfte. Jo, kan man säga att villkoret är att de är kvar i förbundet. Villkoret är att de omskär sig. Villkoret är att de erkänner att de är Abrahams ättlingar. Och det gör ju judarna. Vi ska titta också på första Mosebok 26 och 3. Nu kommer vi till Isak. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Ty åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa länder, står det faktiskt i hebreiskan. Här har de översatt med landområde, länder. Länder står det 1917. På hebreiska står det att det är länder, de här länderna ska jag ge dina efterkommande. Och ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska hålla den eden. Jag svor att jag skulle vara hans efterkommandes Gud i evighet. Och det kan jag inte ta tillbaka. Så här finns otroligt starka löften. I 48 vers 4, också första Mosebok, kommer vi till Jakob då. Och han talar med Josef och säger så här. Se, jag ska göra det. Gud sa till mig. Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig och ska ge åt din säd efter dig detta land till evärdlig besittning. Han har lovat också Jakob att hans säd och hans efterkommande ska få det här landet till evärdlig, evig besittning. Här har vi ju speciellt betoning på landet då. Sen har vi andra Mosebok 32 och 13. Och det är en intressant text här. För när Mose fick ett stort erbjudande att få bli fader till ett nytt folk, precis som Abraham. För han sa, Gud, nu har de överträtt så mycket här i öknen så att nu vill jag förgöra dem och av dig ska jag göra ett nytt folk. Och då säger Mose, nej, jag går inte med på det. Och då tar han ett argument här som är väldigt betydelsefullt. Han tar tre saker när han vill försvara Israel då. Det första är han säger att det är ditt folk. Hur kommer du? Du har ju fört ditt folk med stor kraft och stark hand ut ur Egyptens land. Det är ju ditt folk. Hur kan du förstöra ditt folk? Det andra, varför skulle egyptierna få säga till deras olycka har han fört ut dem? För att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden. Vänd dig från din vredesglöd och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Alltså ett annat sak. Vittnesbördet inför egyptierna. Hurdan Gud är. Det är en viktig sak. Vilken bild de får av Gud. Om han skulle förgöra folket i öknen. Det tredje då. Som kanske är avgörande här. Jag vet inte. Och då säger Mose. Tänk på Abraham, Isak och Israel. Dina tjänare. Åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löftet. Jag ska göra er sedd talrik så som stjärnorna på himlen. Och hela det land som jag har talat om ska jag ge åt er sedd. Och de ska få det till evärdlig arvedel. Så han accepterar inte att Israel ska förstöras i öknen. Och påminner Herren om att du svor en ed till Abraham. Och det var det som var, det gav ju oerhörd kraft till hans bön här. Så Gud måste älska judarna. Han har bundit sig själv till att älska det. Och det är för fädernas skull. Det är den trohet som fäderna, alltså Abraham, Isak och Jakob, visade Herren. Och den, tänk på det här offret med Isak. Hur Abraham var trogen. Och de var ju trogna alla tre. Väldigt, väldigt mycket. Och det skapade en grund för ett löfte med ed. Att Gud skulle aldrig någonsin sluta att älska och uppfylla sina löften till deras ättlingar, fysiska ättlingar. I första Mosebok 4 och 37. Så står det: eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten. Han älskade dina fäder, alltså förfäderna Abraham, Isak och Jakob, och utvalde deras avkomlingar efter dem. I kapitel 7, vers 7 i samma bok, står det: inte därför att ni var större än alla andra folk var det som den evige fäste sig vid er och utvalde er. Ty ni är ju mindre än alla andra folk. Utan därför att Herren älskade er och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder, måste det vara här missat ett ord. Därför förde Hashem er ut med stark hand och förlossade dig ut ur trällomshuset, ur faraos den egyptiske konungens hand. Då ska du veta att den evige Gud är den rätte guden, den trofaste guden, som håller förbund och bevarar nåd in till tusende led när man älskar honom och håller hans bud. Abrahams ättlingar. Inte tusende led. Men som utan förskoning vedgäller och får göra de som hatar honom. Så den här utkårelsen, och det är ju ett ord som Paulus använder, utkårelse, vad betyder det? De är hans älskade för fädernas skull och utkårade. Vi ska titta på det lite längre fram. Vi ska gå ner några texter till här. 10 och 14. Se, Herren är Gud, tillhör himlarna och himlarnas himlen, jorden och allt vad därpå är. Men allenast, vi tar svenska folkbibeln. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk så som det är idag. Lukas 1 och 71. Ta en text bland de apostoliska skrifterna här. Eller messianska texterna. Han har frälst oss från våra fiender. Det här är ju Zakarias, Johannes döparens pappa, som är uppfylld av helig ande och profeterar. Och då säger han de här orden: han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder. Och tänk på sitt heliga förbund enligt den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan. I avskildhet, helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och det här är alltså en förberedelse för Messias ankomst här då. Så barmhärtigheten mot Abraham, Isak och Jakob gjorde att Johannes döparen kom, som Elias tjänsten, och Messias Yeshua kom. Romarbrevet 9 och 5. Där säger Paulus att just fäderna är någonting som Israel har. De har fäderna som en, vad ska vi säga, en del i sin meritförteckning. Det är alltså ett av de största fördelarna är att vara ättlingar till Abraham, Isak och Jakob. Och då går vi tillbaka till Romarbrevet 11 nu då, 28. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, för hedningarnas skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Herren har alltså bestämt att han ska älska dem. Och det är på grund av Abraham, Isak och Jakob. Och så är det frågan om utkårelsen. Det här ordet utkårelsen. Om du tittar på engelska står det election. Och det ordet, grekiska ordet, betyder alltså att blivit utvald. Det har med utväljande att göra. Gud har utvalt dem för att han ska, han har ett syfte med dem. Och då visar ju Paulus att Gud har ju faktiskt utvalt Israel för att välsigna hela världen. Och det gör han ju på det här sättet, att när en del av Israel inte tar emot evangeliet så kommer det till hedningarna och då blir hedningarna välsignade. Och i sin tur så går det tillbaka till Israel, till välsignelse för Israel detta. Så i det här svåra så har Gud en plan och han har en, det är alltså en hemlighet. En svår sak att förstå, men det är alltså en del av Guds storhet som han visar här och som han använder sig av, att en del av Israel inte tog emot Yeshua när han kom. Och så skriver han här: ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. Vem har fått nådegåvorna här? Det är Israel han talar om. Vem är det som är kallad? Det är Israel. Vad har Israel för nådegåvor? Ja, det, vi hade ju en lång meritförteckning här i kapitel 9. De är israeliter. De tillhör barnaskapet, härligheten, förbunden, lagstiftningen, tempeltjänsten, löftena, fäderna och Messias. Allt det tillhör Israel. Det är nådegåvor som Israel har fått. Han ångrar inte att han har gett det till Israel. Och sin kallelse, vad har Israel för kallelse då? Kallelsen att vara en prästnation, att vara en kanal till välsignelse för hela världen. Och nu har ju Paulus visat hur Israel har kunnat bli en välsignelse för hela världen. Och så säger han i vers 30: så som ni förut var ohörsamma eller olydiga mot Gud, ni hedningar, han talar till hedningarna fortfarande. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Alltså den del av Israel som förkastade erbjudandet om Yeshua. Genom det förkastandet så har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden. Och då talar han ju inte om alla judar här. Likaväl som han inte talar om alla judar när han säger hela Israel ska bli frälst. Utan här är alltså ett generellt sätt att tala. Alla de som har förkastat, de har Gud gjort till fångar under olydnaden. För att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. När Paulus då har förstått Guds plan med Israel och hedningarna och inser hans storhet i det här projektet att frälsa världen, så kan han inte annat än sluta med att prisa honom och upphöja honom och tacka honom och välsigna honom för det. Och det gör vi också. Nu har vi kommit till ett avstamp här i Romarbrevet. Så från och med kapitel 1 till och med kapitel 11 så är det, man skulle säga, en utläggning av Guds plan. Från och med nu så kom han in i mer förmaningar, man kan säga det, alltså uppmuntrande ord som är ett resultat av det han har sagt tidigare. Det är typiskt för Paulus i sina brev. Han har först en exposition, en utläggning, och sen kommer uppmuntran och förmaningar och hälsningar och så vidare. Och nu ska vi repetera det vi har sagt i Romarbrevet innan vi går in i kapitel 12. Det får vi göra nästa gång. Och då så ska vi försöka dra upp en väldigt generell överblick här över de 11 kapitlen som vi har gått igenom hittills. I kapitel 1 så presenterar Paulus sitt budskap, vad han håller på med. Att han är sänd att predika det glada budskapet om Guds son för alla hedningar och låta och se till att hedningarna kommer in i trons lydnad. Och sen så börjar han förklara vad han håller på att predika och undervisa om. I kapitel 1 så visar han hur alla människor på jorden har syndat och är behov av frälsning. I kapitel 2 talar han om att även judarna har behov av Guds ingripande, för det finns synd hos judar också, inte bara bland hedningarna. Så judarna behöver också få tag på Guds frälsning. Och i kapitel 3 presenterar han då Guds frälsning. Att den finns inte bara i Toran, utan utöver Toran så har Gud uppenbarat sin rättfärdighet genom Yeshua, genom hans död och uppståndelse. Och han visar då att det är inte genom felaktig uppfyllelse av Toran som man kan få del av frälsningen, utan en rätt uppfyllelse av Toran. Det är lite sammandrag här. Toran talar om det här som kommer, och Toran vittnar om att man får frälsning genom tron. Det finns i Toran allt sammans. Men nu har det här uppenbarats på ett alldeles utomordentligt sätt. Och utöver det som står skrivet i Toran så har Gud uppenbarat sin frälsning genom Yeshuas död och uppståndelse. Och i kapitel 4 då så visar han hur den här frälsningen erbjuds inte bara, och det var ju också en del, det var i fortsättningen på 3, i 3, erbjuds inte bara till judarna utan de som inte är inom ramen för Toran, alltså hedningarna. Och då tar han Abraham som ett exempel på hur det här är sant. Att Abraham blev ju rättfärdig genom tron. Och då visar han då att det gjorde han innan han blev omskuren. Så då är Abraham ett exempel, en fader till alla de oomskurna som tror. Men han är också ett exempel, en fader för alla de omskurna som tror. För han blev ju omskuren när han var 99 år gammal. Och då är han förelöparen, en förgrundsgestalt, ett exempel på hur man ska förhålla sig till Gud genom tro. Och visar då att frälsningen går genom tron, inte genom någon annan väg. I kapitel 5 så går han in på att förklara lite grann hur en enda människa kan vara vägen till frälsning för alla människor. Då tog han exemplet med Adam då, att genom en människa kom synden in i världen och genom en människa så kom rättfärdigheten in i världen. Det var ju en fråga som restes där, hur kan en enda människa ge till alla människor sådan välsignelse? Och då tar han exemplet med Adam som mänsklighetens representant och jämför dem med Yeshua som på ett liknande sätt representerar hela mänskligheten. I kapitel 6 går han in i det personliga resultatet utav Yeshuas försoningsdöd. Och resultatet blir både för judar och icke-judar att man får makt över synden genom Yeshuas uppståndelse och hans uppståndelsekraft. När man identifierar sig med hans död, får del av uppståndelsekraften, så kan man leva i seger över synden. Det här är ju en otroligt stark position man har, en situation som är en fördel när det gäller ens personliga kamp emot det onda i sitt inre liv. I kapitel 7 så talar han om människans förhållande till Toran, att ha ett rätt förhållande till Guds lag. Alltså judarna talar han i första hand till kapitel 7, och ni som känner lagen. Hur ni ska förhålla er till lagen. Att lagen ska inte uppfyllas på det här sättet utan på det andra sättet. Det här är det rätta sättet att förhålla sig till budordet. Jag vill inte gå in på detaljer utan bara påminna om hur det ligger till. I kapitel 8 så talar han om resultatet av att förhålla sig till lagen på ett rätt sätt genom anden då, kan man säga. När andens kraft och uppståndelsekraften får verka i oss, så får vi det här uppståndelselivets kraft att ta i tur med köttet, synden i oss, och att den inte får makten med oss. Det är ju i stort sett fortsättning 6, 7 och 8 är en fortsättning på det här temat. Hur ska man leva i seger över synden? Och nyckeln är då Jeshuas död i kapitel 6, rätt förhållande till Toran kapitel 7 och vara uppfylld av anden kapitel 8. Så får man makt över synden och uppståndelselivet har mer inflytande i våra liv än döden och synden och slaveriet. Och så talar han om det stora hoppet i Romarbrevet 8 i slutet här om uppståndelsen, om att vi hoppas på att skapelsen ska bli förvandlade, vi kommer också bli förvandlade, vi är på väg. Men i det här, trots att vi inte har det riktigt än, vi har det potentiellt, vi har det i framtiden, men trots det så har vi ett rätt förhållande till Gud och vi kan ha en full förtröstan på att vi är totalt älskade och att vi är accepterade i honom på grund av det som Yeshua har gjort för oss. Och så kommer vi in i kapitel 9 här. Och då behandlar han ju de här texterna som vi har tagit upp nu här. Hur kommer det sig med Israel då att det, alla judar har ju inte tagit emot det här? Och då, det har vi ju svarat på under de här dagarna, så jag tror att vi behöver inte säga så mycket om det. Men kapitel 9 det talar om fördelarna som Israel har. Och så säger han att en del har blivit tagit emot det, andra har inte gjort det. Och det finns en Guds plan med det här, att en del av Israel har tagit emot det och andra inte gjort det. Och han talar om att det finns barmhärtighetskärl både inom Israel och bland hedningarna. I kapitel 10 talar han om den personliga delen när det gäller frälsningen. Hur viktigt det är att var och en tar emot frälsningen genom tron. Vilket Toran visar på. Att det är som Toran lär, att man måste personligen ta emot och tro. Genom tro blir rättfärdig genom tro. Och han säger då att Israel, det här är målet för Toran. Och frågan är, har Israel missat det här målet? Eftersom så många inte har trott på Yeshua då. Och så utvecklar han den tanken och kommer fram till svaret att nej, så är det inte. Det här är en del av Guds plan. Han har gjort det här för att frälsa hedningarna. Och på så sätt kommer han också att frälsa Israel till slut. Så att allt blir bra till slut. Slutet gott, allting gott. Och så kommer lovprisningen till Herren för att han gör det på det här sättet. Och nu så lämnar jag plats för frågor. Om det finns några frågor eller kommentarer.
Att Messias är Guds ansikte. Kan du utveckla det lite mera?
Det kommer vi göra faktiskt när vi kommer till Kolosserbrevet bland annat.
Och jag förstår så är ljus och hud samma ord på hebreiska.
Nej.
År.
Nej.
År. Inte.
Ett stavas med alef och ett stavas med ein. Så det är två olika rötter. Men de liknar varandra. De nästan uttalas likadant. Här ser ni i första Mosebok 1. Och 3. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Ser ni det att det är Alef Vav Resh. Nej, nu ska ni få se det här. Ser ni. Alef Vav Resh på ordet Or som betyder ljus. Och om vi går till första Mosebok 3 och 21.
Hur kan vi se det?
På min dator. Ser ni det här? Bibeltexten, ja, som jag visar. Där har ni ordet or, alef, vav, resh. Det betyder ljus. Och om vi går till första Mosebok 3 och 21. Där det står att Vaya'as Adonai Elohim la Adam och le ishto ketunot or vayilbesham. Och Herren Gud gjorde till Adam och hans hustru tunikor eller mantlar av skinn och klädde dem. Or, sen heter det ein, vav, resh. Så det är inte samma bokstav här. Den första bokstaven är ein. Och den andra bokstaven som vi hade tidigare var ju alef. Alef, vav, resh. Ser ni skillnaden? Så trots att den nästan låter likadant. Or, ljus. Or, skinn. Så är det inte samma rot, inte samma ord. Men om vi går till frågan som du ställer då, att Messias är Guds ansikte. Den osynlige, den obegränsade, han uttrycker sig i den här skapade världen bara genom Messias. Det finns ingen annan väg från Gud till människan eller från Gud till världen än Messias. Och det finns ingen annan väg än Messias från världen till Gud. Så när man då tittar på Gud härifrån sett, så ser man inte Gud. Det är omöjligt att se honom. Man ser Messias. Han återspeglar Guds ljus. Och det står ju också att i Hebreerbrevet, kan vi läsa det, 1. Denne är hans, vers 3. Denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild. Alltså Guds väsens, det man kan se, återskenet av Gud, det är Messias. Det var en bild som en använde sig i sin undervisning som jag tyckte var väldigt bra. Man kan inte se in i solen. Ingen kan titta på solen. Ja, man kan ju försöka, men då blir man ju skadad i sina ögon. Men på månen kan man titta. Och det ljus som månen reflekterar, det är solens ljus. Månen har inget ljus i sig själv. Vilket ljus ser man när man tittar på månen? Man ser solens ljus. Så du kan alltså se solens ljus i månen. På så sätt är det med Messias. Han återspeglar Guds ljus, hans härlighet. Han är hans härlighets återsken och hans väsens avbild. Vet du, vill du lära känna Gud, det som Gud vill och har uppenbarat i den här skapade världen, då måste du lära känna Messias väsen, hans karaktär. Den som har sett mig har sett Fadern. Den som har lärt känna mig, han har lärt känna Fadern. Så allt vad Gud kan uttrycka i den här världen, det finns i Messias. Det är Guds ansikte i den här världen. Så ingen kan se Gud, men du kan se honom i Messias återigen.
Så Moses, när han var uppe, Moses var uppe på berget, såg han Messias?
Ja.
Ja, det är.
Han, det, Yeshua säger att han såg mig. Abraham såg mig, sa han, och Moses skrev om mig, sa Yeshua. Men vi ska titta på en annan text då som bekräftar det här. Det står att han såg hans härlighet. Det är alltså Johannes 12:41. Och då måste vi läsa innan här, vers 40. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många även bland medlemmarna i Stora rådet som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogen. Det talar ju om att se Jeshuas härlighet här. Vilken härlighet såg Jesaja? Det står så här att han såg hans härlighet och talade om honom. Om vem är det? Det är om Jeshua här. Och då ska vi gå tillbaka till den text som citeras här. Och det är Jesaja kapitel 6. Så skriver man inte Jesaja på engelska. Så. 6 och vers 1. I det år som kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var en par 6 vingar med 2 täckte om sina ansikten, med 2 täckte om sina fötter och med 2 flög dem. Och den ene ropade till den andra: Kadosh, 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 Adonai Tzevot, Meloch Chol Haaretz Kevodo. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, till jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa det: vem ska jag sända, vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra, men inte förstå. Och ni ska se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Den här texten i sista verserna här citerades ju i Johannes, och då säger Johannes att Jesaja profeten fick se honom, eller fick se hans härlighet och talade om honom. Jesaja talade om honom. Så det Jesaja såg, det var ett uttryck för Gud. Han såg ju inte Gud. Det går inte att se Gud. Men han såg någon sitta på en tron. Det var som att det var han hade en mantel eller ett släp på mantel som uppfyllde templet och så vidare. Visst var det Hashem. Men han kunde inte se Hashem. Vad var det han såg? Han såg Jeshuas härlighet. Han såg Messias härlighet. Han såg Messias härlighet. För det är det som uttrycks när Gud visar sig, så visar han Messias. Men det är inte sagt att Messias är Gud.
Men om han står som överste präst nu inför fadern, hur kan han då ses som han sitter på tronen? Det kanske var i framtiden som det var en bild av honom.
Ja, jag tror inte han som sitter på tronen där är Jeshua. Utan det står han såg hans härlighet. Härligheten är ju strålglansen som kommer ut där. På något sätt, man kan väl säga, om du tittar på det här exemplet med månen är ju faktiskt ganska klart. Det var som en reflex. Det var den evige som fanns där bakom, men det han såg, det var det som släpptes igenom av Messias, så att säga. Messias är Guds ansikte i den här världen.
Och jag förstår, jag tror jag förstår vad du säger. Det är jättebra exempel.
För här står det ju helt klart att Jesaja såg hans härlighet och talade om honom. Och enligt kontexten här så är det frågan om Yeshua. Vers 37, Johannes 12. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Ja, jag måste erkänna att jag förstår inte allt, men jag förstår lite grann av det här. Och det jag förstår, det säger jag. Hoppas att ni också förstår vad jag förstår. Då gör vi så att vi sätter punkt för idag. Tackar för att ni har varit med. Och önskar er en god vecka och välkommen tillbaka nästa vecka med Herrens hjälp.